Savoric. Ni lyssnar på en podd från SH Radio.
Hallå där ute och återigen varmt välkomna till en ny podcast från Genuin Läderkula. Det blir vårt 13:e avsnitt och vi kommer i vanlig ordning att snacka om svensk fotboll och om svenskar utomlands. Och jag heter Sebastian Persson och är i vanlig ordning här i podden tillsammans med Ludvig Billinggren på höger sida.
Jag är på gång idag i vanlig ordning. Nog om det. Johan Björk är med mig.
Ja.
Hur är det med dig?
Det är väldigt bra. Jag sitter mycket lägre ner än vad ni gör. Ni som lyssnar här kan ju inte se att Ludde sitter på ett bord och så har han satt en stol över så han är kanske 3 meter hög. Persson står ju, han står på marken. Är ju lång.
Ja, ganska lång är jag faktiskt.
Hur lång, vad har du på Tinder-beskrivning? Hur många centimeter?
Jag är inte tillräckligt lång för att avslöja det, kan jag väl säga. Jag är väl en 80 skulle jag säga. Man vill ju gärna vara över 1,80-strecket, till skillnad från er andra.
Ja.
Du vill inte ens prata om det, Ludde?
Nej. Jag brukar mörka min Tinder-profil. 1,98 avdankad handbollsspelare. Det låter ju bra.
Ja.
Man gör sitt bästa helt enkelt.
Ja, där får man mörka lite med det där.
Något som du kanske eller vill prata om, det är väl vad vi ska snacka om idag kanske?
Ja, men absolut. Det kan jag ju få äran att göra helt enkelt. Och idag ska vi snacka lite Gävle mot AIK. Där vi bland annat kommer avhandla Carlos Strandbergs strypgrepp. Och ni ser ju inte mig nu, men jag gör en demonstration på det här på Björk. Dessutom. Och det var ju på Sundgren han gjorde det. Och Sundgren ska vi snacka mer om. Denna nästan succéback. Jag är ju en man av få superlativ, men gjort 4 assist. Sen ska vi även snacka skador med Djurgården. Vi kommer även prata lite Blåbyt och Bajen, Engvalls utbrott på Jörgen Lennartsson och Hammarbys negativa trend. Och sen är ju MFF i serietopp, precis som alla vi tre här inne har tippat. Sen är det ju fotbollsnyheter som gäller.
Oh, spännande.
Ja, ja, mycket spännande. Där vi kommer snacka om en Norrlandsmålvakt som det ryktas sägas. Det är ingen bra svenska.
Nej.
Men att han har åkt fast för rattfylleri. Dessutom så kommer vi snacka om Björks höjdpunkter från allsvenskan. Ja. Och det är ju mer än gemytligt. Därefter så är det lite allsvenska hemligheter. Ett litet nytt koncept istället för svenskar utomlands. Dessutom en liten torsdags tillbakablick där både utlovas pikar och tydligt. Sen har vi ju i vanlig ordning också en liberal punkt. Och den är ju fri. Men vi fortsätter på samma spår som förra veckan. Och den här gången kommer vi snacka om målvaktsfrisyrer.
Och innan vi rattar igång podden så vill vi också påminna er om att vi har den där intervjun fortfarande ute med Joss Hojfeldt.
Ja, exakt. Mm. Det är på en YouTube-kanal nära dig. Man söker bara Joss Hojfeldt, eller Joss Hojfeldt, Genuin Läderkula, så kommer den fram.
Mm.
Så att då vet ni det. Men då är det väl lika bra att ratta igång den här podden också.
Jag kör för fan.
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar återigen med ett Stockholmslag, vilket vi gör i vanlig ordning på den här punkten. Och den här veckan tänkte vi grabba tag direkt i AIK, som nu senast vann mot Gävle. Men efter förra inspelningen då också vann mot Falkenberg då på bortaplan. Och vi kan väl likväl börja avhandla Carlos Strandberg.
Vad gör han? Vad gör killen egentligen?
Nej, jag säger det bara, jag har sagt det sen innan.
Äntligen får du det. Du har längtat efter det här.
Ja, vi hade ju avsnittet som heter Vattendelaren Carlos. Och det visar sig ju att det är en vattendelare, men till min fördel.
Ja, det är möjligt, men han gör ju mål. Men det här är ju verkligen ett vredesutbrott utöver det vanliga som egentligen inte ska få hända på en fotbollsplan. För han gör ju, det är ju en annan sak om man diskuterar, kanske putta på varandra. Men tar man ett stryptag då, ett stryptag gör man ju om man vill mörda en annan människa. Nu var det väl inte det som var tanken här.
Får vi hoppas.
Ja, det var väl en markering, men det är ändå sjukt. Men jag måste säga att det är kallt utav Daniel Sundgren att han ändå håller sig kylig och inte reagerar på det utan mer lugnar ner situationen.
Väldigt, han ser ju jättelugn ut nästan. Man ser ju att han blir lite förvånad vad som händer, men han verkar ju inte göra det till någon större grej än vad det.
Nej, men alltså jag tycker inte det är konstigt att han inte gör det till en större grej, för tittar man på sociala medier så är de bästa kompisarna.
Ja, exakt.
Självklart. Yassim var med på bilden också. Jag kan tycka, det är väl bra, och de blev väl tvingade nästan att lägga ut den bilden. Men säkerligen är de kanske vänner. Det var ju ett vredesutbrott och alla kan ju tända snett kanske. Men det ligger ju säkert där och gror fortfarande.
Ska vi nu snacka om liknande incidenter, ska inte jag komma, påminna mig om någon, men man kan ju ta en skallning till exempel som sker titt som tätt. Det är ju inte alls lika balligt, lika allvarligt som ett strypgrepp, och liksom ett strypgrepp är ju det är ohyggligt ja, allvarligt om man säger så.
Är det här nya Mellberg kontra Ljungberg?
Det känns som att Mellberg och Ljungberg var ju såklart större stjärnor, men det är ju en av de största, vad säger man, interna skandalerna i svensk fotboll, tycker jag, på ett tag.
Nej, men att göra det på en lagkamrat, alltså om du gör det på en motspelare, finns det ju en liksom större förklaring i och med, alltså det är ju helt oacceptabelt, men att göra det på en lagkamrat efter en match man vinner med 3-2, AIK har precis haft ett tränarbyte, alltså ja, det fortsätter att liksom cirkulera här kring AIK, och stämningen är ju lite si och så, verkar
det som. Det är ju väldigt konstigt. Blir det här Carlos sista match också kanske?
Ja, han är ju tillbaka mot Örebro, för han fick ju avstängning i en match. Men det är ju också någonting man kan diskutera. Ska det räcka med en match för det här tilltaget?
Jag kan tycka att bestraffningen så kanske inte alltid leder till någonting bra. Visst, det är väl bra att AIK visar att de inte tycker det är okej och så, men jag vet inte vad det skulle göra mer och stänga av man längre.
Jag är nog faktiskt inte beredd att hålla med det där. Alltså det här tycker jag är en oerhört allvarlig händelse. Och man måste ju ta till liksom handen, och nu kommer jag inte på det, men peka med hela handen helt enkelt. För att markera att det här är icke försvarbart liksom.
Sedan kan man ju, jag tror ju att AIK tänker sportsligt i och med att Carlos är så pass viktig för det anfallsspelet i djupled. Så tänker de väl att de behöver ha honom tillbaka mot Örebro, som också varit väldigt, väldigt bra i år. Så det är väl anledningen till att de bara stänger av honom mot Gävle, som man en bra dag ska vinna mot ganska enkelt också.
Och sen är det ju så att han är ju bara på ett lån till sommaren, om inte jag har mina, om jag har mina fakta rätt helt enkelt. Och frågan är om de förlänger efter den här incidenten, annars hade de nog haft all ambition att göra det.
Det känns ju som att AIK i den sitsen de har nu med ny tränare och så, de kanske inte riktigt behövde ha just det här.
Den publiciteten, nej.
Nej. Men därför får man väl ge cred att de ändå åker till Gävle och tar tre pinnar. Och en Sundgren som ser väldigt vass ut fortfarande.
AIK känns ju fruktansvärt starkt fortfarande trots den här incidenten. Och fyra raka segrar snackar man ju inte bort i första taget. Norling har fått en drömstart efter derbyt. Allt verkar gå som smort. Nu ställs man ju inför första styrkeprovet efter Djurgårdsmatchen där då mot Örebro i nästa omgång, och där lär han ju verkligen testas på ett annat sätt. Men det känns som att det är trots det här, det är ju alltid lite kontroverser i och runt omkring AIK. Man trivs kanske lite i det här också. Det jag är mest orolig för egentligen i AIK i så fall, anfallsspelet utan Carlos kanske, med, för då har man ju bara, visserligen är det ju bra forwards namnmässigt man har kvar i Avdic, Brustad, Markkanen och då Isak som gjort det väldigt bra, men just djupledsotet, det är ju egentligen bara Brustad som kan stå för det.
Problemet är ju också att Isak har ju, han gick ju av skadad igår. Och där vet man väl inte riktigt hur det står till med honom, men det blir ju ett avbräck om de förlorar han också.
Men nämnvärt när man pratar om AIK och anfallare, så är det väl det att Henok Goitom faktiskt tränar med klubben från och med onsdags förra veckan, om jag inte missminner mig. Och ambitionen från AIKs sida skulle jag gissa på är att liksom få in honom och bygga det. Dessutom så har man Nordling som tränare, och det innebär ju att det är en tränare som liksom Henok Goitom förmodligen trivs med. I och med att det var han som nästan förädlade honom.
Nej, jag kan bara hålla med. Skulle man få in Goitom så löser man ju det anfallsproblemet i så fall. Ända är att det blir en till tung lönepost i så fall. Men det får man ju helt enkelt räkna med. Byter man tränare så kan man ju räkna med att ta in ett par namn, och det lär väl kanske inte Norling få ta in allt för många i sommar ändå, sett till vad Alm fick ta in inför säsongen.
Nej, vi pratade tidigare här om vår intervju med Jos Højfeldt. Sitter nog förmodligen på en ganska tung lönepost där. Och har petat sist, inte ens med i truppen. Frågan är hur hans situation ser ut i AIK.
Det är svårt. Det är klart ett svårt läge, för att man har ju Nisse som såklart ska spela. kapten, fansens favorit, en riktig formbärare. Men han knappt längre klarade av att spela på ytterbacksplats för att det sett lite halvtaskigt ut med hans snabbhet och liknande. Och positionsspelet var väl inte helt hundra i någon match där han missade en offsidefälla där mot Häcken blir det. Så måste man ju nästan köra honom i mitten, och han är ju bra smittback också, och Pertan ger ju precis det smeknamnet.
Per Karlsson.
Man får ju precis det man vill ha utav honom. Han gör ju inte speciellt många dåliga matcher. Och då blir det ju en svår situation för Joss som har varit lite ur form i början av säsongen här.
Mm. Det är väl, men det är väl säkert bara något som gynnar AIK. Att de har den här just... det är inte bara en spelare de har förlitat sig på varje position. Utan de har några killar som verkligen vill... ja, alla vill ju starta såklart.
Men om vi går tillbaka då så måste vi kanske nämna också Daniel Sundgrens fina insatser på senare tid. Som han har levererat 4 assist. Och det är ju starkt om en ytterback måste man säga. Han kom in i AIK inför det här året. Var långt ifrån någon startspelare i början. Är egentligen ett alternativ till Höjker Hauksson. Och nu verkar han nästan cementerat sin startplats helt enkelt.
Och dessutom har han ju också visat prov på att han både gjort det bra som både höger och vänsterback. Att han kan leverera på båda posterna. Nu stördes lite av störningsmoment här utanför. Men i vilket fall så har han ju faktiskt gjort det väldigt bra i båda rollerna. Vilket visar på en mångsidighet. Att han kan ersätta Päivi också som gjort det bra på många positioner. Och det tyder ju också på mer speltid för honom.
Sen om vi, innan vi lämnar AIK där, kan man väl bara värt att nämna att de har en liten ny talang som provspelare nu för dem. Med dagens U21-match. Rafael York heter han som har varit och tränat i bland annat Watford. Som man, och Patrik Mörk är ju agenten där, så att det kan ju mycket väl vara så att han hamnar i AIK. Om man gör det bra, det vet man inte.
Fanns det inte en annan spelare som också var med i U21-laget där?
Jo, och det är vår lilla discofavorit Mutumba.
Äntligen är han tillbaka i AIK-tröjan.
Ja. Det är som om AIK liksom inte behövde mer disco liksom. De kan det här vara året som de har mest rubriker av alla lag i hela.
Kan det hända att det också gör dem till mästare i slutändan?
Ja. Kanske. Ny tatuering, vem vet.
Framtiden får utvisa helt enkelt.
Ja.
Alltså AIK är ju också en tvillingklubb kan man ju säga, Djurgården.
Ja.
Blir de mästare i år?
Så som det ser ut nu så blir de väl inte mästare i år. Hade man kanske inte trott innan heller riktigt. Men om man går till DIF Helsingborg då, så väldigt rätt enkel 3-0-seger kan man ju säga. 3 enkla poäng. 3 viktiga poäng för Pelle och hela laget. Fansen blir lite gladare nu än vad de har varit de senaste veckorna. Men det överskuggas ju av att Radetinac går... förmodligen sönder. Vet inte hur länge han kommer vara borta, men det är ju tråkigt.
Tankar, reflektioner kring det?
Det var ju, när man såg framförallt när han... Jag tycker hela händelsen är så olycklig att han får ju faktiskt en första smäll. Ligger, går av kanske i 3 minuter. Känner lite på det och så bara, men det här verkar kännas ok. Springer in igen och det första han gör är en snabb löpning. Känner väl rätt snabbt att det här kommer inte gå. Bärs av mig och får ju lite tårar också. Och jag tror det tar i alla supporters hjärtan, inte bara djurgårdare.
Och det som vi varit inne på, just när man vet vilken potential den här killen har och vad han kan ge laget i den här tunga tiden som man ändå har nu efter en ny derbyförlust och Kalmar hemma, så det här är ju absolut det man inte behöver, utan nu behöver man ju hopp, en tro på att man fortsatt ska gå framåt, och när Radetinac då liksom kliver av igen så blir det ännu ett slag i alla Djurgårdskärten, tror jag.
Ja, och då får man väl ändå säga att det är starkt av laget att de inte däckar ihop fullständigt efter det här. För det var rätt tidigt i matchen som det hände. Utan att de fortsätter att köra på och så. Men absolut, det är ju inte det här Djurgården behöver.
Jag menar, när han kom tillbaka i spel, borde man inte slussat in honom lite i spelet först innan man började använda honom så fruktansvärt tungt som man har gjort det sen? Alltså.
Jag ställer mig frågan där också. Visst, det här första från start, men han har ju ändå liksom, på något sätt så tycker man ju att läkarteamet ändå måste ha, de måste ju ha känt sig 100% med igen, att han klarar, eller han klarar liksom spela start fullt ut. Så jag vet inte, plasten kanske är boven, men det är tråkigt. Tråkigt.
Men Walker var tillbaka i varje fall och briljerade i vanlig ordning på mittfältet när han väl spelar, så att säga.
Jo, men absolut. Det är ju verkligen, vi har sagt det tidigare här i podden, att utan Walker på mitten så faller det ihop rätt ordentligt. Så får han till de där jävla ljumskarna, förlåt att jag svär nu, men så kommer det ju nog i alla fall troligtvis bli lite lugnare i Johan.
Mycket hänger ju på hans axlar i speluppbyggnaden och när man ska fördela bollarna, snabba kantbyten och liknande.
Mm.
Det är Djurgårdens mest tongivande spelare.
Ja, man kan nog säga det. Många som garvar åt det, men ja, han gör sitt jobb när han väl spelar.
En spelare som jag kan bli ganska frustrerad på egentligen i Djurgården, det är att man tycker att i många, många matcher är ju Berntsen verkligen en stjärna. Mm. Han kan ju se ut som en av allsvenskans absolut hetaste spelare. För att sedan i halvleken efter vara riktigt fullständigt bedrövlig. Och att man kan ha de två olika nivåerna i en och samma kropp. Jag tycker det är frustrerande, för att om man bara hade kunnat hålla en jämn nivå, då hade ju han verkligen varit en tillgång för laget. Men det är han ju inte riktigt idag.
Det är lite som Djurgården förra säsongen. Gjorde en bra, i de flesta derbymatcherna var det faktiskt man hade en bra halvlek. Och den andra halvleken var helt värdelös. Och det var det som gjorde att man inte kunde vinna. Så att det kanske ligger någonting ihop där.
Benson är en symbol för det. Lite en symbol för Bayern. För Bayern är ett lag som också inte riktigt klarade av att göra två bra halvlekar.
Nej, det stämmer ju alldeles utmärkt. Och nu är man ju faktiskt glad att de inte lyckades göra det. För då kunde ju IFK Göteborg konvertera sina chanser till mål. Och det blir ändå 3-1.
Var du orolig där i slutet?
Ja, det var jag. Man är alltid orolig när IFK Göteborg spelar, i och med att det finns liksom ingen stabilitet, tycker jag inte. Det som var grunden till den fina placeringen förra året var ju försvarsspelet. Men nu släpper man ju in ganska mycket mål faktiskt. Så att det är klart att jag tycker att det är lite oroväckande ur en Göteborgsvinkel och se det här då. För att det är ju det som är liksom signumet för IFK Göteborg. Det har ju kanske med att göra att samspelet i Rogne, Gertrud Hermansson, inte är 100%, men samtidigt så är inte anfallsspelet på den nivån som det måste vara för att man ska vinna ett SM-guld som ambitionen är. Så att det är klart att det är lite oroväckande när man har faktiskt vissa problem med Hammarby.
Men har du sett en förändring sen Rogne kom tillbaka, att det blivit mer tryckt bakåt?
Ja, jag tycker väl att det är bättre nu, men samtidigt tycker jag ändå att det är ganska många fatala misstag som nästan begås. Det är klart att Traustason gör det ju bra när Norrköping var på besök där på Ullevi. Men samtidigt blir ju Rogne fruktansvärt bortvänd, och det får man inte tillåta helt enkelt.
Det ligger väl något i det, och ett ljushetstecken var väl i varje fall att anfallssessen, om man kan kalla dem för det, Boman och Engvall. Boman gjorde ju mål och Engvall assist. Det är väl ändå ett positivt besked.
Ja, det är ett positivt besked, men samtidigt så, alltså, det är som man säger att anfallsspelet är ju, det är ju väldigt svajigt. Det finns ju ingen grund att stå på där. Att det kan ju vara, ja, till exempel en 6-0-vinst eller 6-1, vad det nu blev, mot Gävle, men samtidigt så kan man spela 0-0 mot nästan Jönköping Södra matchen efter. Så att den kontinuiteten finns inte riktigt uppe på topp.
Å andra sidan är det också lättare att anfalla mot Bayerns försvar, som varit ett av de sämsta i år, så då går det ju att glänsa.
Ja, vad tror ni där? 7 matcher, eller segerlösa matcher kan man väl säga. Vad tror ni om dem?
Jag tycker väl framförallt att det är väl att man fortfarande inte hittat den här spelidén riktigt. Att det har varit för många nya spelare, då är det väl svårt att börja om. Och om man nu har en ganska svår spelidé som vi varit inne på innan, han vill förändra svensk fotboll, det ska vara fart. Och visserligen i pressspelet kan det vara fart. Vi såg Haglund gjorde ett mål vid ett tillfälle där han gick upp snabbt i press, vann boll och gjorde mål mot Sundsvall. Men vid många tillfällen så blir man ju också bortspelare på det sättet. Så det känns väl som att man har ett material men en tanke om spel i det.
Jag tycker väl det är intressant också, framförallt med att Claes Hellgren med Holmgren möter fystränaren i Hammarby. Och han pratar mycket om fystränningen och att det kommer komma en dipp. Bara det att sen han började i Hammarby och lett laget nu i ett par år, så har han 8 spelare kvar ifrån den tiden. Och det är klart att ska man då börja om på ny kula med fystränningen och hela den biten, och få byta ut materialet hela tiden, då kommer ju den här dippen nästan hela tiden. Och det kan ju vara en förklaring. Jag säger inte att det är den förklaringen, utan en förklaring. Samtidigt så är ju framförallt nästan försvarsspelet det allra mest oroväckande för Hammarbys del.
Jingblad pratade nu i en intervju här i veckan om att han har resurser på banken så att säga. Borde han värva in lite försvarare i sommar?
Ja, frågan är bara vart man hittar dem, för att de växer ju inte på träd. De har ju sett ut i Europa att kanske mittbackar är ju oroväckande få om. Samtidigt som de behöver en ny vänsterback till exempel, för Torstenberg är ju inte någon vänsterback. Så att det är klart att öppna plånboken, men vad ska man öppna på? Det kanske blir lite så här YouTube-värmningar på brassar.
Men det är ju väldigt... kanske det är.
Som vanligt.
Det har varit ett vinnande koncept här. Men vad tycker ni om att Nanne för andra matchen i rad byter ut just en back i halvtid?
Det säger väl någonting om att han inte riktigt har känsla för att ställa rätt back på planen. Aido var ju riktigt, riktigt bedrövlig nu i senaste matchen och var verkligen en säkerhetsrisk att ha på planen. Och... det säger väl också att han håller ju kanske helt enkelt inte för allsvensk fotboll som det ser ut idag. Och att man då har plockat in honom och tror att han ska starta. Det talar väl lite om vilka problem man har i backlinjen, för att det var ju troligtvis den som sett bäst ut på träningen. Och om Aido, så som han ser ut då, så hade sett bäst ut på träningen i veckan, då är det ju verkligen mörkt i Bayern.
Vi hade ju ett litet samtal om det här i helgen om just scoutingen i Hammarby. Att... man har ju värvat mycket och vissa har ju blivit riktigt bra värvningar. Men det är ju ganska många som inte har fallit väl ut. Och det finns ganska många goda exempel på det. Att ha Romolo, han har inte levererat på någon särskilt hög nivå. Vi har en Aido, vi har en Amadeia Rennie.
Söderqvist.
Vi har en Hallenius för bara något år sedan. Så att det finns gott om spelare som man sätter ett stort frågetecken kring.
Ja, det känns väl lite så. Det finns ju många lag ute i Europa som kör på den taktiken. Vi har ju sett Udinese och Watford, samarbetsklubbarna där, som har kört mycket att man värvat in ett tiotal spelare. Även Genoa i Italien har kört på den taktiken. Och visst, vissa spelare lyckas man med, men det är ju inte heller riktigt så konstigt om man värvar in 10 spelare att man lyckas med 3 stycken. För att det är väl någonstans den utdelning man borde få i det fallet. Men sett till pengarna så kan man göra på det sättet. Men det känns ju inte som det smartaste om man ska bygga en viss spelidé. Då är det bättre att rekrytera de spelarna som passar just så som Nanne vill ha det i så fall.
Jo, så är det ju onekligen. Och man har ju också en sån som Imad Khalili som har inte fallit så väl ut. Man säger så. Man har inte haft så stor nytta av det.
Mycket
så...
pizza där istället, känns det som.
Kommentera inte det på det. Men jag låter tystnaden tala nästan. Så det är klart att ja... De behöver nog se över sin värvningspolicy helt enkelt för att vända den här negativa trenden.
Men vad tror ni om Nanne då? Det spekuleras ju mycket om att han behöver gå för att Bayern ska kunna vinna matcher.
Jag har faktiskt svårt att se att man ska kunna hitta en bättre tränare på marknaden.
Måste instämma där faktiskt.
Ja, sett till Nannes meriter och vilken lagbyggare det är, så tror jag inte att det är han som fallerar i den här processen. Och jag tror väl kanske inte att en sån som Micke Stare kan leda ett Hammarby heller. Det känns ju inte riktigt genuint.
Tror inte att Banda kommer in sen som assisterande och tar över Bayern och gör det bättre? Det har jag svårt att se.
Mycket svårt, och jag tror att den som ska flytta på sig i så fall är väl egentligen Mats Jingblad, som har slängt ut pengar till höger och vänster och inte fått in någonting. Men samtidigt är det svårt att veta hur väl Nanne varit med i den processen och tittat på spelare. Man vet ju att han har ju tidigare haft kontakt i Brasilien, i Kalmar, och det troligtvis var det han som ville ha in Söderqvist. Men å andra sidan så har ju Jingblad det yttersta sportsliga ansvaret i den rollen. Så att någonstans tror jag väl att det är han som bör flyttas på i så fall. Men vi kan väl gå vidare till lite positiva tongångar istället. Malmö FF, serieledning. Rosenberg i mål, assist senast matchen. Kjartansson upp på 5 mål efter mål. Vad ser vi hända på de södra slätterna?
Måste ju, de avgjorde väl, det var väl 12 minuter tog det, sen var det väl 2-0. Så matchen var ju rätt död, ja, från start kan man ju säga. Falkenberg, trötta. Så jag vet inte. Jag tycker fortfarande inte jag sett det där Malmö som man vill se.
Ja, och samtidigt är ju Falkenberg alltså förfärlig i år.
Ja.
De är ju redan ute nästan.
Ja, men alltså ärligt talat. Jävla och Falkenberg känns ju mer eller mindre avhängda. Och det har gått 11 omgångar. Samtidigt Malmö, de har ju den truppen de har. Och visserligen de har varit skadedrabbade, det ska man veta. Men det finns ju hela tiden spelare som kan avlasta. Och det hjälpte med att de fick 3 gratis poäng på Ullevis. Ja.
Nej, men det känns väl också så. Men det är väl just det som är lite imponerande med Malmö också. Att trots att man inte sett ut att imponera ordentligt i en enda match i år, så leder man ändå allsvenskan med ett poäng nu för Norrköping. Och har ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra läge inför efter uppehållet då, där man ska fortsätta och försvara det här läget då. Och just att man har de här spelarna, Rodic har inte varit riktigt form under säsongerna, då kommer San in och gör det helt okej och verkar hitta ett samarbete med Rosenberg. Och det är väl just bredden där som gör att de hela tiden, trots skador, dåligt spel, så har man ändå spelare som kan komma in och vara i någon hygglig form och leverera för dem.
Den enda stora farhågan som finns i Malmö i dagsläget just nu, det är väl vad som händer efter sommaren. Mm. Dels så har man ja, till exempel som Oskar Lewicki, förmodligen IM-trupp, förmodligen, om vi inte skadedrabbade inte, han blir uttagen till slut, men han går en kamp mot klockan. Sen har man inget Europaspel helt enkelt. Och frågan är hur attraktivt det är att spela i Allsvenskan, vinna Allsvenskan och satsa på Champions League nästa år. Det är ändå en del spelare som börjar bli lite till åren.
Jag tror väl att många av de spelarna som är i laget som det ser ut nu hade i så fall lämnat i vinter, i så fall som Ikrem. Han har gjort det väldigt bra nu under våren. Men jag tror att det han vill ut till är nog inte Holland, utan i så fall vill han ju få ett riktigt, riktigt bra erbjudande i och med att han ändå varit redan i Cardiff. Så att han söker sig nog efter något liknande. Jag tror Rodic har speciellt mycket erbjudanden. Så jag ser nog inga problem med att de kommer få behålla den här truppen och de tongivande spelarna under den resterande delen av säsongen.
Ja, det är intressant.
Så är det med det.
Så är det med det.
Och därmed rundar vi av veckans svenska fotboll för den här gången. Fotbollsnyheter. Och vi börjar med Östersunds målvakten Jamal Blackman, som i dagarna blev misstänkt för rattfylleri. Han ska ha haft 0,68 promille i blodet och blev tagen då, om det var dagen efter eller där runt dagarna efter den här 5-0-förlusten i Norrlands derbyt då mot Sundsvall.
Man behöver en sup efter en sån match, det kan jag förstå.
Ja.
Han ska ju punktera det att han är misstänkt, men det är ju knappast något nytt att det finns allsvenska spelare som ja, vill gå på de destillerade dryckerna helt enkelt.
Nej, skämt åsido, det är ju verkligen inte okej att göra så. Som en elitidrottsman, att man går ut och dricker och sen sätter sig i bilen.
Ja, det är klart, framförallt som förebild så är det ju illa att man gör så. Som en ungdomsmålvakt som egentligen tillhör Chelsea också. Det är ju säkerligen många unga målvakters dröm att få tillhöra just den klubben. Och då att man kör brusa, det är ju... Det spottar ju liksom alla förebilder i ansiktet nästan. Mm. För det här kan ju sabba för väldigt många. Många tror ju kanske, även om det är såklart man pratar om att det inte är okej, så är det ju kanske många som ser upp och tycker då det är coolt att göra på det sättet. Så det är ju... Ja, det tar vi avstånd från.
Det humoristiska i det här sammanhanget är väl att hans försvar gick ut och sa att, eller de skyllde på att han var van med hemlandets regler. Eller med, i det här fallet, Englands regler, där det är 0,8. Det är lite 3-årsnivå på det också att skylla på det.
Ja, lite så. Man borde ju istället gå ut. Nu vet jag inte om man gått ut och bett om ursäkt, det borde han ju gjort. Men att skilja ifrån sig ett sånt läge, det luktar ju Dooley Johnson. För han skilde ju ifrån sig ett tag där också innan den här intervjun i Lunds podcast, han bad om ursäkt och liknande.
Det var ursäkter hela tiden där.
Ja, men på något sätt så tycker jag väl ändå att det är lite roligt.
Ja,
att det blir lite surr och det händer lite grejer vid sidan av fotboll.
Det var även ju... i Östersund händer ja, det grejer, precis. Får vi säga.
Det här av alla lag alltså.
Ja. Och det är klart att de målen som har släppt in, det var inte så många tabbar direkt, utan det var inga ganska kliniska avslut. Så att han ska väl inte lastas för det.
Nej. Men
han kände väl ett litet sug för att komma över sorgen. Som Björk här brukar ta en sorgöl ibland.
Ja, det händer många derby nu.
London då? Vad kan han ha druckit förbi då?
Är Guinness bara där eller?
Nej, det känns som det är lite mer Irland över Guinness, va?
Men ja,
vi vet ju
det.
Det är mycket, kanske var en klassisk pint kanske.
Jag bollar den frågan till Sebastian Persson som inte för så länge sedan var i London.
Precis.
Ölkondensören.
Ja. Ja, det är ju lite, det är ju framförallt lite mörkare, såklart, såklart. Men sedan vet jag inte exakt vad jag beställer då. Och det har att göra med att en polare beställer. Det, så var det. Men troligtvis är mörkare, men jag skulle tro att han känns lite som en man av folket. En stor stark i London.
Kan man få en stor stark där?
Ja, det är klart. Det räcker bara gå fram och säga att du vill ha en öl.
A big large.
I'm Jamel Blackman.
Men som sagt, han är bara misstänkt. Vi ska poängtera detta.
Yes, mycket kan hända.
Precis. Och därför går väl vi vidare till Björks höjdpunkter som han har snappat upp i bruset den här veckan.
Vi kan väl hålla oss kvar lite vid Stockholmsfotbollen och gå över till Tele2 Arena där man äntligen byter ut det där pissiga konstgräs som man har haft. Både tränarna i Djurgården och Bayern har ju gått ut och sagt att det går inte att spela fotboll på den här mattan. Och det har ju bevisligen varit. Man kan inte spela fotboll på mattan. Men nu äntligen, när nästa del av säsongen börjar, så ska det vara en ny gräsmatta.
Ja, man kan väl säga att det var på tiden.
En ny plastgräsmatta kan vi säga.
Ja, ja. Det är ju såklart bedrövligt att man har en plastgräsmatta i Stockholm. Mm. Det funkar på Friends, så är det klart det ska fungera på Tele2.
Absolut.
Och det är ju bedrövligt i sig. Men ja, det är ju bra att de byter plast i varje fall. För att det plastet var ju också bedrövligt. Jag vet redan under förra säsongen så klagade ju Astrid Tajdarevic, vet jag, att han knappt kunde springa ordentligt på planen. För han tyckte det var så jobbigt och så hårt som det faktiskt var. Jag vet, Berntsen tackade ju Gud i någon intervju nu efter. Mm. Så att det är klart det är viktigt och bra att de byter i varje fall.
Och det här gräset kommer ju klara FIFAs nya krav på konstgräs. Men då undrar man ju, jag har inte till ett två klarat av kraven tidigare?
Nej, det är en definitionsfråga.
Ja.
Klart, varken Bayern eller Djurgården varit ute i Europa.
Exakt, det har inte behövt.
Precis. Tror inte det behövs det snart också, eller?
Tror inte det kommer behövas. Var precis det jag hade tänkt säga.
Den sista punkten kan man ju säga är ett litet satirkonto skulle man kunna säga på Twitter som jag tycker att alla borde följa, även bajare. Fiktiv sportchef heter kontot och det går ut på att man skojar lite med Bajen. Jag kan läsa upp en liten tweet här. Sportchefen i Hammarby skriver alltså: jag måste vara självkritisk i motgång. Jag borde ha valt svart på kasinot igår. Tveksamt om det nu blir någon sommarvärvning. Apropå vårt prat om de ska värva i sommaren eller inte. Så det är lite den stilen. Jag tycker att ni ska följa där. För då kan man få ett gott skratt.
Som djurgårdare sitter man och gottar sig.
Absolut.
Men då går det vidare till något som jag kan sitta och gotta mig ibland. Och det är faktiskt Aftonbladets journalist Per Bomans mustasch. Som är himla rolig att se. Det är ju sällan man ser mustascher i idrottssfären längre. Det var ju mer på den tiden med Paul Breitner, David Simon, Rud Schulitt och grabbarna. Men här har vi en schysst mustasch i Mediesverige.
Det fanns någon historia där också när ni två gubbar var ute och såg en fotbollsmatch. Vad hände egentligen?
Ja, vad var det som hände, Ludde?
Ja, Per, jag vill be om ursäkt om du lyssnar på det här. Men det var inte avsiktligt. Det var nämligen som så här att vi hade gått från fikarummet på Friends Arena. Vi ska gå ut genom en stor dörr som finns där då. Pearson öppnar dörren. Jag tar hand om dörren men släpper bara iväg den. Bakom oss slantrar Per Boman och får dörren mitt i steget nästan, kan man säga. Och det var den lilla incidenten.
Var på att han grymtade lite av det?
Ja. Det var en social regel som jag bröt mot och de vill jag gärna hålla väldigt hårt på. Så att jag vill be om ursäkt en gång för alla, Per. Jag röstar på dig i guldskölden.
Mm. Det har vi alla gjort.
Ja, precis.
Bara det. Bara för den här lilla incidenten.
Men vad var det du skrek åt dem efter matchen? Ja, det är inte lika rumsrent kanske. Om det nu var så ens.
Ja, vem vet. Den som lever får se.
Allsvenskans hemligheter. Och det är ett nytt segment som vi inleder med den här veckan. Mycket nya segment nu, men i och med att de internationella ligorna har tagit slut så känns det inte lika aktuellt att ringa upp en svensk spelare eller en spelare med svensk anknytning utomlands, utan då satsar vi istället på det här. Och det kommer ha att göra lite med de hemligheterna som man går och grubblar hemma på fritiden över vad som egentligen händer i Allsvenskan. Vi var redan inne på det tidigt i våras, Aspers byxor. Och den här veckan kommer vi ta reda på vad hemligheten är bakom Stefan Batans skäggväxt. Vad tror ni om det segmentet?
Väldigt, väldigt. Det ska bli kul att höra vad han har att säga. Jag försöker själv odla skägg. Det går inte så jäkla bra. Det blir ju att man får raka en gång i månaden. Ta bort de där gingerfjuna som har kommit ut. Så att han kanske käkar något speciellt med någonting.
Spännande. Oerhört spännande segment där. Jag tror på det här väldigt mycket. Och alla vill ju veta, alla män tror jag vill veta hur man odlar ett bra skägg.
Mm.
Och det finns ju nästan ingen bättre att fråga än Batan.
Nej.
Kanske framförallt Marcus Rosenberg. Han är ju lite så här små pluttar över kinderna, men han kämpar ändå för att kunna få ut det tillräckligt ordentligt.
Ja. Ska man göra en Pelle Prästberg? Bara odla en lite mors, lite pubismors.
Om vi går och snackar en annan Bayern-spelare, Östlund.
Ja, där har vi ju någonting ordentligt. Den. Jesus, om han kommer att kallas efter tiden i Southampton.
Ja, kanske man kan höra någonting vad Batan tycker om hans skägg, om det är för mycket eller om det är, vem vet.
Han är ju någonstans experten.
Han kan det där. Det är
sin den självutnämnda experten.
Och vi kan säga det redan nu. Funderar ni på någonting som vi gör kring Batans skägg, Aspers byxor? Kanske var Ulla Elm lagar för mat till Rasmus och bröderna. Hör gärna av er på Twitter, vår mail genuinladkula@gmail.com eller helt enkelt på Facebook eller våra Twitterkonton och meddela det så kan vi ta reda på det under den här punkten. Men först ut alltså Batan.
Ja. Vad är egentligen hemligheten bakom ditt skägg?
Det var en ovanlig fråga.
Ja.
Det är nog ingen hemlighet. Det är nog bara den där giletten som användes för några år sedan. Och så har det satt sin prägel nu. Jag vet inte. Jag gener, farsan, jag vet inte. Jag har ingen aning. Farsan har inte säkert, tror jag. Men jag har inget riktigt bra svar på det.
Ja. Men jag har sett till
det. Men om vi får till det får väl stå raka på huden tills det växer så här.
Ja. Men när var du egentligen började satsa på allvar på att skaffa bra skägg?
Kort och gott, när var det? När jag kom till Bayern så hade jag lite skägg, inte absolut så här mycket. Så var vi iväg, bara någon månad efter var vi iväg på träningsläger och var det några supportrar där. Så jag rakade, inte raka men jag trimmade typ nästan av hela skägget.
Ja.
Och då var de missnöjda. Då sa de att du får inte ta bort ditt skägg för att du har typ, vi kallar det Bayern-skägg och du är den som är typ ansiktet utåt från spelarhåll som är Bayern-skägg. Och sen den dagen så har det bara blivit, ja, det har bara blivit att jag inte tagit bort det. Så det är cirka 2,5 år sedan då jag inte alltså tagit bort någonting. Jag har bara varit så här hela tiden.
Ja.
Så är det.
Då bör du vidare den Bayern-andan så att säga.
Exakt.
Men har du några tips? Jag har sett Marcus Rosenberg i Malmö sparar ju lite mellanåt. Men det blir ju aldrig någonting riktigt. Har du några tips på hur han kan göra för att få för att bli som du?
Tipset är odla skägg. Jag vet, det är omöjligt för honom. Han är ett litet babyface där tror jag.
Ja.
Jättesvårt då. Det är vissa i laget som brukar fråga. Men säg bara raka på huden. Till slut får man hoppas att det växer någonting där. Nej, det går säkert inte.
Det är förgäves.
Så är det tyvärr. Det är väl synd för dem att det är så populärt just nu. Det kanske försvinner att det här populära med det kanske försvinner om ett par år så. Då kanske jag blir tvungen att raka mig varannan dag.
Ja, det blir jobbigt för dig då.
Ja, verkligen. Ta till gräsklippan.
Ja. Låta Kennedy köra på dina kinder.
Ja, eller verkligen.
Och gräsklippa.
Ja, jag får köpa.
Ja.
Ja, men det blir bra.
Men det har ju väckt stora positiva reaktioner på Facebook och liknande. Hur tänker du kring det?
Du, jag ska svara dumt, jag använder inte Facebook.
Ja, okej.
Okay. Jag har inte koll på det, om jag ska vara ärlig. Men Instagram kör jag, och där har jag väl fått ganska bra med feedback och allt vad det är. Men, ja. Så att, ja, det är väl ganska populärt. Jag har ju fått lite, några uppmärksamheter här och där.
Ja. Men då planerar du att fortsätta och satsa på skägg även framöver, eller?
Absolut, jag funderar på att öppna ett eget. Jag vet inte vilka som ska höra av sig, vilken kanal som vill köra det här skägg-tv. Om det är 4,
5, 6. Karriär i tv efter fotbollskarriären. Ja,
det är inte omöjligt.
Nej, det utesluter inget.
Absolut inte.
Och slutligen, har du någon favoritöl?
Favoritöl?
Ja.
Oj då. Jag är inget ölfan egentligen, men nu kommer jag låta skittråkig. Den bara kom upp så här först den här corona. Det är för att man kan pressa en lime i den så att smaken blir lite bättre.
Torsdags tillbakablicken.
Och det är med mig, Ludvig Billengren. Publiken kallas ofta den 12:e spelaren. Det finns ingenting som är lika viktigt som publiken. Stämningen, samhörigheten och gemenskapen är det stöttepelare. Visserligen slogs det ett nytt rekord för mest antal besökare förra året, men det intressanta är egentligen publiksnitt. Förra året hade de allsvenska klubbarna 9967 åskådare i genomsnitt, men rekordet är 65 år gammalt. 1959 är fortfarande året då publiksnittet var som högst, med hela 13 389 åskådare på läktaren. Det var inte så konstigt, för Djurgården kom ju etta, samtidigt som IFK Göteborg kom tvåa, ett poäng bakom Djurgården, men det spelade också i Europa och satsade förmodligen på Europaspel. Givetvis åkte Halmstads BK ur, föga förvånande.
Vilket tungt år.
Vad har du att säga om det?
Det låter för jävligt. Men å andra sidan så är det väl inte konstigt att ja, publiksnittet följer ju efter det så.
Men det här var ju publikens år då. Och man kan ju tänka sig att publiken sviker på de arenorna där det inte går särskilt bra. Och då är det ju Halmstad.
Ja, så var det ju året också efter fotbolls-VM. Och det fanns ju också i Halmstad.
Ja.
58. Och en andra plats där hade väl att göra med det också. Men det känns väl, det är väl ändå positivt i varje fall att publiksnittet har ökat senaste åren. Mycket tack vare Bayern såklart och deras enorma tillströmning till Tele 2 Arena. Men att det ändå är på väg uppåt. Örebro som sagt, de hade ju 11 000 senaste matchen.
Exakt, det får man ju säga väldigt bra.
Sen hade de väl sänkt biljettprisen också inför den matchen. Men det är ju inget man ska skylla på, utan det är ju bara bra det. För att någonstans vill man ju att man ska locka så många som möjligt till läktaren, och då kanske man kan sänka det lite grann för att fylla det och få den här stämningen.
Mm.
Och det uppskattar ju supporten också. Det kommer ju säkert komma dit igen med en god känsla. För det blev väl vinst där senast också, om jag inte minns helt fel.
Mm. Men jag tycker att supporterna kan lägga ner det här skämtet om att ja, vissa lag säljer ut för billigare biljetter. Bla, bla, bla. Vad fan, de fyller arenan liksom. Alltså, gör det ni också?
Man vill ju ha så låga biljettpriser som möjligt. Alltså jag förstår liksom inte diskussionen. Nej. Man ska ha för billiga biljettpriser. Alltså det är klart att det genererar inte lika mycket intäkter på kort sikt. Men samtidigt, man vill ju ha publiken där. Ta som Bayern München som hade ohyggligt låga priser ett tag. Bara för att fylla arenan. Men det är ju ganska självklart att det är det man vill. Det ja, är det som är ambitionen.
Det är en fin gest.
Det är helt befängt att använda det som något att slå med från supportrar.
Titta på Premier League till exempel. Det är ju mest turister här kan jag tycka. Och ett säsongskort kostar ju väldigt mycket. Ta som Manchester City och Etihad Stadium. Alltså de fyller ju inte ens den på grund av för höga biljettpriser. Det är inte så konstigt. Så att, nej, lägg av med det där.
Lägg av för fan. I veckans avsnitt kom vi även i kontakt med Djurgårdens stortalang Besad Sabovic, där vi pratade om konstgräs, student och vem är Djurgården som inte skulle gå långt i Vem vill bli miljonär. Så lyssna på det.
Det var ju U21-match igår mot Norrköping och ni vann med 3-0. Du gjorde ju en riktigt läcker klackassist där. Skulle du kunna berätta lite om vad som hände?
Det var väl, jag tror jag var den andra bollen högt upp i planen, i deras planhalva. Sen så kom jag i bra fart och utmanade, jag tror mittbacken och deras högerback lite. Och då så lockade jag in den mittbacken lite. Sen så var Filip Tatic helt öppen på vänsterkanten, så det var ju bara klacka dit den liksom.
Vad är de största skillnaderna mellan U21 och A-lagsfotboll för dig?
Det är som sagt tidigare, liksom, det går ju mycket snabbare. Och det är mogenheten i spelet. Liksom. Du har inte alls råd att göra lika mycket misstag som du har i U21. Liksom.
Nej. Men hur känns formen för dig just nu då?
Formen känns riktigt bra faktiskt. Jag känns riktigt bra, jag har spelat mycket fotboll och det har gått bra och träningen har gått bra, känner jag. Så formen känns riktigt bra och det känns ju skönt att komma in med den formen till landslaget nu. Vi har ju 2 matcher nu, 31 och 4.
Hur känns det att få representera Sverige då?
Man är lika stolt varje gång. Det pirrar liksom i magen varje gång man ska få kallelsen liksom, så man är lika stolt varje gång.
Men om vi pratar lite mer om dig då, vilka styrkor tycker du att du besitter? Vad är du mest stolt över?
Alltså i fotbollen?
Ja, exakt.
Det är liksom spelförståelse skulle jag säga. Det är kanske inte världens snabbaste, men jag är snabb i huvudet, så det jämnas ut lite.
Har du någonting som du själv tycker att du kan bli bättre på, som du jobbar lite mer med?
Det är väl alltså lite snabba fötter och man kan jobba på allting liksom. Det är lite samma fötter som man kan ta med lite mer gräs och sånt. Jag är uppvuxen med konstgräs hela mitt liv.
Ja, hur om vi
det är lite skillnad.
Om vi pratar lite om konstgräsfrågan där, hur känns det? Hur ställer du dig själv i frågan? Föredrar du konstgräs före gräs eller?
Ja, eftersom jag är uppvuxen med konstgräs så det är klart det är det, men är det en bra gräsplan? Det finns ingenting att klaga på liksom. Det kan ju vara lika bra liksom. Är det en bra gräsplan då bör du bara köra.
Nu ska Tele2 byta konstgräs här. Hur har kvaliteten på konstgräset varit innan?
Det är ju väldigt, väldigt hårt. Det går ju väldigt snabbt och det kan ju vara lite ovanligt mot motståndarna. Det är det ju. Men det är för oss som har spelat här ganska mycket och tränat några gånger, det är liksom en vana. Jag kan tänka mig det är jobbigt för motståndarna.
Men vad har du för mål med karriären då? Jag antar att du är rätt sugen på att sticka utomlands, men...
Ja, det är klart. Det är som jag drömt om sen jag var liten, liksom. Man vill spela i alltså i Premier League, La Liga, man vill spela de största, man vill spela Barca, man vill spela Real, man vill spela Paris eller Arsenal. Det är alltså allt. Man vill ju spela i en Champions League-klubb och en klubb som är alltså en världskänd klubb liksom.
Har du något favoritlag dit du verkligen skulle vilja gå?
Ja, mitt favoritlag är ju Milan. Jag skulle inte verkligen vilja gå dit just nu.
Men hur känns det? För vissa juniorer så vill ju gärna sticka utomlands så snabbt som möjligt. Men känner du att du har någon stress där eller hur?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag känner ju att jag vill ju först lägga avtryck i allsvenskan liksom och visa vad jag kan här. Och inte bara lämna liksom. Alltså lämna till någon andra division. Jag vill liksom, när jag lämnar så ska jag vara ordentligt och ska vara till något bra.
Men ja, snart är det ju EM-uppehåll här. Hur kommer ditt uppehåll se ut?
Det kommer ju se ut som landslag direkt. Sen så har jag 5-6 dagar ledigt. Och då har jag studenter, så det blir inte så mycket ledigt.
hur känns det då förresten att plocka studenten mitt allt när man har ett A-lagskontrakt och så?
Man måste ju gå till skolan och träna hela tiden. Så man måste hitta ett band där liksom.
Känner du själv att du har hittat en bra balans där mellan skola och fotboll? Vem i laget skulle inte gå långt i Vem vill bli miljonär? Varför då?
Nej, han är lite blåst.
Liberala punkten, och vi fortsätter på det inslagna temat som vi satte på Karlberg förra veckan, där vi började med att snacka om tränares frisyrer. Och den här veckan tar vi helt enkelt steget ner till planen och börjar titta mot målvakterna. Har vi någon där som ni tänker på direkt?
Jag tycker att just den här punkten är svårare än förra veckans. Jag har ingen riktigt direkt sådär som jag kan plocka fram ur lilla asken.
Jag har två. Kristoffer Källqvist, Häcken. Den andra är Pontus Karlgren, AIK.
Karlgren, ja.
Ja, Patrik, förlåt mig, Pontus Karlgren. Det är
en
sportchef på Aftonbladet, men däremot Patrik Karlgren. Hans frisyr, den skojar mig inte bort.
Vad är det du gillar med den? Är det Malfoy-looken?
Ja, men det är Malfoy-looken. Ja. Det är AIK för mig.
Mm. Klockrent slick och det här lite kaxiga looken. Ja, man gillar ju det. Hybris ska det vara. Sedan Källqvist, det är ju en klass för sig. Det är ju en annan frippa om man säger så. Men det är också lite det här vilda, lockiga rufset. Och att han, det är också synd, många rödhåriga färger i året, men Källström kör fullt ut på det och jag tycker det är skitsnyggt.
Ja. Nej, jag håller med, jag kan bara instämma. Jag tycker att det är en fantastisk frippa.
Men man kan ju säga det i allmänhet om allsvenska målvakter, att det är väldigt mycket stilrena, enkla frippor. Vi har ju Ellegård som har klassiska, lite snedbenaktigt men ändå lite uppåt framåt, och det är väldigt liknande på Ögmund och Kristinsson. Alborg har ju också ganska enkla frippor, inget som sticker ut. Så där Höje har ju däremot rätt bra svall.
Ja, han bra svall. Kan jag väl personligen själv gilla, eftersom jag själv gillar att ha långt hår. Han har ju en rätt kraftig mittbena ibland. Men absolut.
Mittum Nilsson har också en bra frisyr.
Ja.
Det ska tilläggas.
Ganska mycket långt hår. Martler i Falkenberg har ju rätt långt hår också.
Ja, men den dissar jag, för det är lite tofs på det. Och det skulle aldrig jag komma på mig själv att ha.
Men kan man säga att kanske målvakter är lite tråkiga av sig?
Ja.
Ja, tydligen. Det är ju inte så många, det är inte så mycket action. Det ska vara Jamel Blackman i så fall.
Ja, jag vill ju ha den här Ochoa, ja, uttal, får ni ursäkta, i Mexiko. Det här krullet. Ser ut som en treårig pojk som står mellan stolparna.
Ja, det är sant. Jag tänkte säga det närmast vi kan komma, men så långt bort man kan komma från det, det är väl Tommy Naurin i Sundsvall. Han är inget hår alls. Men det är en frisyr det med.
Det gillar man ju också. Ja. Den har ju sin charm.
Absolut.
Så är det något vi missat, är det någon ni tänker på, så skriv på Twitter så kan vi ta upp det nästa vecka kanske. Även om vi går vidare då framåt på planen, så kan vi kanske ta steget tillbaka till just din favoritmålvakt.
Ja.
Men i vilket fall, vi har en tävling här från Matchdags där vi också finns numera på deras sajt. Och den går ut på att man kan vinna en väldigt, väldigt bra bok om fotbollsvåld vid namn Vad som än står, som har kommit ut ganska nyligen och beskriver det på ett ganska bra sätt. Jag själv har inte läst den men hört att den ska vara hygglig så att säga. Och i vilket fall, vi har två frågor då här som ni kommer att kunna svara på i kommentarsfältet till vårt senaste avsnitt på vår bloggflik på Matchdags. Och den första frågan som ni ska svara på för att kunna gå vidare i tävlingen, det är: vad heter Marcus Rosenbergs gamla ghananska radarpartner i HBKs anfall från 2004? Lite HBK-influerat, men det kändes genuint. Och en ledtråd där kan vara att den här spelaren har faktiskt varit ute i Europa, även i turkiska ligan, och varit en väldigt duktig anfallare. Så det var inte bara det att han var med och tog HBK till SM-silver 2004, utan han har även varit ute i Europa. Och utslagsfrågan är: hur många straffmål under full tid, alltså under de första 90 minuterna, blir det i EM i Frankrike? Så ni ska alltså svara på båda de här frågorna för att kunna vara med i tävlingen om den här boken. Är något mer vi kan säga i dagens avsnitt?
Vi ska absolut trycka på det att Joss Højvald-intervjun ligger uppe på YouTube. Och det är bara att söka på Joss Højvald, genuin läderkula. Han berättar bland annat om ett stort fiskintresse och hyggligt intressant person. Också högaktuell.
Intressant också vilken fråga han hade absolut svårast att besvara under de här 30 minuterna.
Mm.
Det var ju denna med Öland.
Ja, och det får ni gärna titta på. Gå in, subscriba om man vill ha en anglicism där. Så är det bara liksom komma med kritik, respons, sågås, lynchås, som vanligt.
Gör vad ni vill.
Ja, ni vill.
Tack.
Tack.
Tack.